Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
När vi spelade in dagens avsnitt så fick vi tyvärr lite tekniska problem, vilket innebär att ljudkvaliteten i detta avsnittet kan vara lite sämre än vanligt. Men vi hoppas att ni har överseende med detta, för att vi tycker att själva avsnittet blev så himla bra. Så vi fick ha en liten battle.
Ja, det fick vi.
Mm. Och jag vann. Haha!
Sjukt.
Så därför får ni lyssna på det här avsnittet, ja. Trots ljudet.
Ja.
Det är ju Jenny som klipper och hon är perfektionist när det kommer till vårt ljud. Men idag vann jag, så varsågoda.
Det här är Tyst vittne, en podd om mord och försvinnanden.
Hej och välkomna tillbaka till Tyst vittne. Jag vet att ni har saknat oss, men nu är vi här.
Yay!
Det är Alex och Jenny. Och ibland så blir det ju så att man tar en liten paus i livet från diverse. Och tyvärr blev det en liten paus i podden. Men vi kör på som vanligt,
ja.
Nu.
Ja, det var mycket helt enkelt.
Det är alltid mycket.
Ja, när man måste ta hand om sig själv så måste man göra det.
Mm.
Och är man trött så är man.
Ja, dagens visdomsord från Jenny. Yep. När man måste ta hand om sig själv så måste man göra det. Och är man trött så är man trött.
Ja. Yep.
Yes. Och med det sagt så tänker jag att vi faktiskt sätter igång.
Yes.
För jag tänker att ni har ju längtat efter ett nytt fall ifrån oss två här nu. Ja. Så vi ska gå direkt över till Brian Schaffer. Och det intressanta ärendet som har med honom att göra. Fredagen den 31 mars 2006 gick 27-årige Brian Schaffer in på en bar som låg nära campus vid Ohio University och hette The Ugly Tuna Saluna. Och man har aldrig sett Brian igen efter detta. Han har nu varit spårlöst försvunnen i 17 år.
Okej.
Okay. Mm-hmm. För visst är det 17 år från 2006 till 2023?
2006.
Ja. Ja, så det blir 18 år nästa år. Den 1 april, yeah. Typ.
Mm.
Yeah. Vi ska ta och berätta lite om Brian. Brian föddes den 25 februari 1979 i, ska se om jag kan säga det bra.
Okay.
Pickerton, Ohio.
Ja, yeah, det lät bra.
Yeah. Hans föräldrar Randy och Renee hade ytterligare en son, Derek. Och Brian pluggade mikrobiologi på Ohio State University.
Oj,
det är ju
sounds
ganska
advanced.
Mycket
han måste
advanced.
Ha varit väldigt smart.
Ja, eller är det?
Vi vet ju inte vad
ja, det vet
är.
Vi inte. Mm. Nej. Mycket smart kille. Han var inte bara smart utan även väldigt atletisk.
Mm-hmm.
Så höll på mycket med sporten och sin uppväxt.
Mm.
Bland annat tennis där han faktiskt tävlade.
Oj, tennis är jätteroligt.
Ja, men tennis
alltså,
är roligt.
Det är en av de sporterna som jag tycker om att titta på.
Mm. Det är väldigt intressant.
Mm.
Och han blev sån här lagkapten. Mm-hmm. I sitt, ja, men det var väl något tennislag som tävlade. Men han sa upp hela sin tenniskarriär när tränaren såg honom att klippa sitt hår.
What?
Det ville han inte.
Nej.
Nej. Och jag tänker att en ung kille, och han hade ju fint hår för de bilderna jag har sett. Så kanske man inte vill det. Det är viktigt för honom.
Nej, he stood his ground.
Ja, det
han
gjorde han verkligen. Ja.
Good for him.
Ja. Så att,
han kunde blev också börja till ett annat lag kanske.
Han kunde också ha klippt sitt hår för det växer ut igen.
Ja, fast nej. Ingen annan ska säga till dig vad du ska göra med ditt hår eller din kropp.
Ja. Och du vet, det var inte så långt ändå på de bilderna jag har sett. Mm. Så var det liksom, alltså om man tänker ner till om du tänker mittbena ner till ögonnivå. Ja. Ish.
Ja, men alltså lockigt. Tennisspelare har ju långt hår.
Ja, alltså jag tyckte ju att hans frisyr var skitful.
Men, ja, men han kunde sagt men det betyder ju inte.
Ja, men jag tänker också att det kanske var inne då, den frisyren. Du vet, ja. Där mittbenen och
ja.
Åt sidorna.
Ish.
Ja, lite kort, så här. Ja, skitsamma. It's a boyband hair.
Boyband hair. Ja, ja. Okej.
Okay. Men i alla fall, hans hår. Han klippte inte håret. Nej. Utan han behöll det. Han klippte det senare när han blev äldre. Och som jag då sa så pluggade han mikrobiologi och det gjorde han på Ohio State University. Och 2004 började han sedan plugga vidare på College of Medicine för han skulle bli läkare.
Va? Okej.
Okay. Ja.
Men gick han färdigt det här mikrobiologi i tjofräsen? Ja. Och sen skulle han bli läkare?
Ja.
Åh, jävlar.
Yes. Grym. Got brains. Brian, han var ju en helt vanlig amerikansk student förutom det faktumet då att han nu är helt försvunnen. Den aktuella fredagen, den 31 mars, gick Brian åt middag med sin pappa på en restaurang som heter Outback Steakhouse. Och det var en restaurang de brukade gå till tillsammans med Brians mamma. Denna fredagen så var hans mamma René dock inte med. René dog nämligen den 6 mars 2006 i sjukdom. Jag ska försöka uttala den här sjukdomen. Myelodysplasia, som ska vara en ovanlig form av blodcancer. Hon blev tyvärr bara 51 år gammal. Brian, han tog ju hennes bortgång ganska hårt ju. Han tyckte att hans mamma var den absolut mest underbara personen som hade funnits. Och hon var ju också anledningen till att han faktiskt ville bli läkare. Eftersom hon hade inspirerat honom då hon arbetade som sjuksköterska. Så att de stod varandra väldigt nära. Så 6 mars gick hon bort och den 31 mars började den här händelsen som vi pratar om nu.
Mm-hmm. Alltså bara gått... så, samma år?
Ja.
Jaha, okej.
Okay. Det hade gått cirka 3 veckor från att hon gick bort till... den här kvällen då Brian försvann. Och Brian hade frågat sin bror Derek om han ville följa med på den här middagen tillsammans med pappa Randy. Dock så hade Derek andra planer med sin flickvän. Så därför blev det bara pappan och Brian som käkade. Och pappan har i efterhand sagt liksom att ja, men alltså, det var ingenting som var så ovanligt med Brian den kvällen. Han var inte orimligt ledsen över sin mammas bortgång eller deprimerad. Han var vid ganska gott mod. Det enda som han hade reagerat på var väl att Brian var ganska trött och utarbetad, alltså utmattad.
Yeah.
Men det skulle ha att göra med att han pluggade till läkare på ganska hög nivå ju. Yeah. Och att de hade haft någon form av slutprov den veckan.
Mm. Och plus han... allt som har hänt, alltså hans mamma gick bort.
Usch. Precis. Och det var ju fredag liksom. Och då fredagen innan spring break. Så att de skulle ju vara lediga där en vecka ju efter det. Och någonstans den fredagen kan jag tänka mig att man släpper.
Ja.
Du vet. Så mycket som har hängt över en.
Ja.
Så att vara utmattad kanske inte var konstigt ändå. Som jag nämnde tidigare så var det då veckan innan spring break. Den här fredagen som vi pratar om. Och på måndagen efter, alltså den 3 april. Så skulle Brian åka till Miami. Tillsammans med sin flickvän Alexis Wagner, som även hon då läste medicin i samma skola och det var också så de träffades. De hade en seriös relation och Alexis och Brians nära och kära trodde ju att under den här resan till Miami under spring break så kommer det att hända någonting.
Mm.
Och det var då att Brian skulle fria till Alexis. Mm. Det var i alla fall det folk trodde.
Mm. Men de skulle inte på så spring break, resa.
Jag tror att de skulle på en romantisk parresa. Ja. Så det här fallet med Brian och det som hände den kvällen är ganska så komplicerat.
Mm.
Egentligen inte jättekomplicerat men ganska mycket information.
Och frågetecken kanske.
Och mycket frågetecken. Och för att förstå eller för att hänga med så har jag skapat en liten tidslinje.
Yeah.
Alltså där jag går ifrån början till slut kring vad som hände.
Yeah.
Och sen kan vi gå liksom vidare in på teorier, tankar och så vidare. Men som sagt, det var alltså den 31 mars.
2006. Ja. Yeah.
Och han var och käkade middag med sin pappa, Randy, på steakhouse-stället.
Mm.
Efter detta här så träffade han sin kompis Clint. Och Clint ska vi komma ihåg. Hemma hos sig själv, alltså hemma hos Brian. Och de skulle ta en öl och sen skulle de ge sig ut och barhoppa.
Mm.
Som är ganska så vanligt bland studenter har jag förstått det som.
För det finns ju ofta sådana här gator med massa olika barer som man bara typ, ta en öl där, ta en drink där, gå dit där.
Ja.
Man stannar ofta inte på samma ställe utan man barhoppar.
Han skulle i alla fall barhoppa tillsammans med Clint den här kvällen. Efter den här ölen så klockan 21 så anledde de båda två till en bar då som heter The Ugly Tuna Saloon. Jag nämnde den tidigare.
Mm.
Och det är en bar som ligger liksom i närheten av campuset vid Ohio University. Och en plats där mycket studenter går och det är liksom billiga alkoholpriser. Och, ja, men det är till för studenter och barhopping och sånt där som unga gör. Och de stannade här ungefär en timme. Och under tiden som de var här så ringde Brian till sin flickvän Alexis. Men hon svarade inte, så han lämnade ett meddelande. Och det här meddelandet finns ju kvar att lyssna på. Och jag har lyssnat på det, för jag kunde inte riktigt höra allting som sades. Det är inget långt meddelande. Det är kort, och vad jag har förstått som så var det helt normala saker. Typ, hej, ring mig, jag älskar dig, och så vidare. Mm. Och det som hände sen, då det var att klockan 22.30, så ringde hon upp honom. Ja. Och de hade ett samtal.
Okay.
Och enligt Alexis så var det helt normalt. De bara pratade, kollade läget. Och sen lade de på. Mm. Så det var inga konstigheter. Efter att de hade varit på Tuna Saluna, så gick de vidare till ett område som kallas för Arena District, där det fanns flera barer. Och det var där man började hoppa runt. Och där var man ungefär till midnatt. Sen ringde Clint till sin kompis som heter Meredith. Och hon mötte upp Brian och Clint på Wine Street. Och ungefär 12:30 åkte de tillsammans med Meredith i hennes bil tillbaka till The Ugly Tuna Saluna. Och Meredith parkerade bilen i ett garage i närheten. Sen kan man via övervakningskamera se när de tre, Clint, Meredith och Brian, kommer till The Ugly Tuna Saluna ungefär 12:45.
Från parkeringsgaraget.
Precis.
Alltså det man kanske inte ser det, men de har parkerat och sen så senare ser man dem anlända till Tuna Saluna.
Precis, där är ju en kamera i garaget. Mm. Så därför ser man när de kommer dit där och att de kommer dit där. Sen är det en kamera, och jag ska förklara lite bara för att man ska få en bild av hur det ser ut. Men den här baren har typ, det är typ som två våningsplan.
Mm.
Och för att komma till entrén så måste man upp på våning två. Det är där entrén finns.
Mm-hmm.
Så det man gör, det är egentligen att man går in i huset och så är det två stycken rulltrappor. Och så tar man rulltrappan upp en våning.
Mm.
Och på det våningsplanet direkt ovanför rulltrappan är entrén till baren.
Mm.
Men går man istället vänster och inte in i baren så är det en biograf som var avstängd under kvällen. Så min lilla känsla när jag tittar på de här filmerna, det ser nästan ut som att du går in i ett shoppingcenter, fast av miniversion.
Mm.
Lite så. Och där finns alltså en kamera som är typ ovanför ingången till baren och som riktas mot exakt området utanför baren och rulltrappan.
Ja.
Så man ser när Meredith, Clint och Brian kommer upp för rulltrappan.
Ja. Kan man se också när folk åker ner?
Ja.
Okay.
Så man kan se alla som kommer och alla som går.
Okay.
Så 01:15 kommer de alltså upp för den här rulltrappan.
Mm.
Och Brian står först i rulltrappan och hänger lite grann och ser allmänt avslappnad ut.
Mm.
Och sen så efter honom då något steg. Senare står Clint och Meredith. Nästa tidpunkt vi har, det är klockan 01:55. Och då så fångar samma kamera upp Brian när han står precis utanför ingången till baren tillsammans med två tjejer, Amber och Brighton. De här två tjejerna känner inte Brian och de känner inte honom.
Okay.
Det har de sagt i förhör sen med polisen att de kände liksom inte Brian.
De kanske träffades där inne eller?
Ja, för de känner nämligen Clint.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Så Clint är tydligen någon form av lärare och tyvärr vet jag inte vilken typ av lärare han är och det ska ha varit hans två tidigare elever.
Okay.
Yeah. Så de har antagligen liksom börjat prata med varandra genom det.
Okay.
Han står i alla fall utanför med de här två tjejerna. Och det man också ser på den här övervakningen är att det står två stycken poliser i vita skjortor. Och anledningen till att de står där, det är ju för att det är typ lite shopping mall vibe.
Mm.
Så att inte folk ska gå in på biografen.
Okej, men den var stängd.
Den är stängd.
Yeah.
Men det står ändå två poliser utanför baren.
Är de sådana shopping mall cop?
Ja, alltså Malka. De är nog någon form av riktiga poliser. Det är så många olika versioner på poliser i USA, så det är skitsvårt att veta.
Ja.
Men de hade vita skjortor, så jag tänker vita skjortor-polisen.
Okej, okay. Vi kallar dem
så har vi löst den.
Mm.
Nej, men jag vet inte exakt vad de är för poliser, men de står där utanför.
Mm.
Och det enda jag vet är att de behöver inte stå där hela tiden.
Nej.
Utan de kan gå iväg och ingripa i närheten av området.
Ja.
Men de arbetar i det här området. Och klockan 01:55, när man ser Brian med de här två tjejerna, så står också de två poliserna där. Och man ser tydligt att Brian vid ett tillfälle tittar på poliserna. Varför vet jag inte, men det ser ut som att han typ tittar på dem. Och vissa, som sagt, det är enormt mycket spekulationer angående detta fallet, såklart.
Mm.
Vissa säger att det är för att han smider sina planer för att försvinna. Andra säger att det är för att han ska stoppa ner någonting i den ena tjejens väska. Mm. Och andra säger, som kanske låter lite mer troligt, är att han är berusad och vill inte att polisen ska uppfatta honom som alldeles för berusad.
Ja.
Så.
Okej, okay, så man ser inte honom lägga ner någonting i deras väska? Eller en av tjejernas väska?
Nej, alltså du kan inte se det tydligt på filmen att han lägger ner någonting. Men där finns tillfällen när det är svårt att se.
Okej, okay, så han skulle kunna ha gjort det. Det är därför teorin finns där.
Ja. Mm. Och, alltså, och det man säger är att han ska ha lagt ner sin mobil i hennes väska.
Mm.
Och så är det lite så här, ja okej, okay, om han nu ska lägga ner sin egen mobil i hennes väska. Det får han ju lov att göra. Alltså det är hans telefon. Han ska, mm. om han
varför
nu ska
han lägga den här? Liksom?
Ja. Det är jättesvårt att förklara varför. Och de här tjejerna har ju pratat med polisen och de har inte hans telefon.
Nej, okay.
Så, att,
så det är bara en av spekulationerna?
Det är en av spekulationerna. Man ser på filmen att han troligtvis liksom tar fram sin mobil. Du vet när man har en mobil i sin framficka och så ringer det.
Mm.
Man tar inte upp den, men man stoppar ner handen och så liksom drar upp den tillräckligt för att kunna se lite på skärmen.
Ja,
för att se om det ringer. Du får också tänka att detta är 2006, så det är inga iPhones.
Nej.
Det är en annan typ av mobil, så det är lite mindre.
Ja.
Så det ser typ ut som att han typ tar upp någonting och fickan tittar ner och sen så låter det ligga kvar.
Okay.
Som att någon ringer som han inte svarar till, ser det ut som. Däremot så har man inte fått fram någon information att det skulle vara någon som ringde exakt 01:55.
Nej.
Ja, men som sagt, han står där och pratar med de här. Sen ser man att de här tjejerna går iväg och att Brian går in.
På baren?
På baren igen.
Okay.
Ja. Så de åker hem och så går han in. Och det de har sagt i efterhand, det var att tanken först var att han skulle följa med dem. Men att han av någon anledning ångrade sig och gick tillbaka in. Det är också sagt att den ena tjejen ska ha gett sitt nummer till honom.
Ooh.
Och att han ska ha varit lite flörtig.
That's not good.
Nej, det är det ju inte eftersom han har en
tjej.
Men som sagt, han går in. Clint och Meredith då. Mm. De är ju inne på The Ugly Tuna Saluna. Och de hittar inte Brian. Och du vet när klockan börjar närma sig 02, för den stänger 02:30. Men typ vid 02 brukar de typ tända lamporna och sista drinken. Du vet det här, för att få folk att börja röra på sig. Men det är typ något sånt. Så de börjar liksom tänka att de, eller de börjar känna att de vill gå hem.
Mm.
Så de letar efter Brian.
Mm.
Men de hittar ju inte honom.
Men 5:05 så står han utanför med de här tjejerna. De går hem och han går tillbaka in. Och sen så kan Clint och Meredith inte hitta honom. De har letat på toaletten.
Ja, alltså de letar på här toaletten och går runt där och tittar och så vidare. De hittar inte honom. Tänker de, ja men han bodde liksom på walking distance, alltså på gångavstånd till The Ugly Tuna Saluna. Mm. Så de börjar väl någonstans tänka att ja men han kanske har bestämt sig för att gå hem och bara inte sagt någonting. Så, nästa tidpunkt är klockan 02:00 och då ser man hur Clint och Meredith kommer ut från baren och åker ner för rulltrapporna och går därifrån. Det är alltså 5 minuter efter att han har stått där ute. Och han har stått där ute ett par minuter ju, så han har ju gått in. Alltså bara minuterna innan de går ut.
Men det är jättekonstigt.
Det är det, men heller inte helt. Behöver inte finnas någon konstig förklaring till det. Utan det kan vara bara att de letar, de hittar inte, de går ut. Och de ser inte honom.
Nej.
Men det är i alla fall väldigt tajt.
Ja.
Det är det. Och det som också händer då när de har gått ut. Det är att Meredith ringer till Brian. Och det är 02:01, det kan man ju se på telefonlistorna. Mm. 02:01, och då går samtalet direkt till röstbrevlådan. Så de får inte tag i honom. Klockan 02:09 så ser man via övervakningskameror i garaget att Clint och Meredith åker iväg. De hoppar in i bilen och kör därifrån. Mm. Och det har de ju bestämt då att nej, men han har ju
gått hem.
Han har ju gått hem. Mm. Vi hittar inte honom. Och jag tänker också, det är inte jättekonstigt sånt händer.
Nej, nej.
När man går ut och man tappar en polare och man tänker att ja, men de har väl dratt hem. Liksom.
Men liksom ett tips från coachen, gör inte så. Hitta varandra alltid innan ni åker hem. Det är som sagt inte bra.
Skriv ett sms i alla fall.
Ja.
Om inte annat. Och sen ser man aldrig Brian igen.
Ja, men det är helt sjukt.
Det är väldigt sjukt.
Okej.
Okay. Och det kommer bli
ja,
lite
vad sen?
Ja, lite sjukare, men det är väldigt sjukt.
Ja.
I alla fall, Alexis, hans flickvän, hon var ju inte med i Brian den här kvällen. Och det som man ska tänka på då är att kvällen börjar den 31 mars, fredagen, med middagen och så vidare. Ja. Men den går ju över 00-slaget, över till den 1 april på lördag morgon. Så på lördag morgon 01:55 är ju sista sajten om honom.
Kameraövervakning.
Och tillägga där är att ingen har sett honom efter det.
Nej.
Alltså ingen man har pratat med och förhört, ingen av personalen, ingenting. Ingen har sett honom efter att de två tjejerna stod med honom.
Okay.
Där utanför. Som polisen har pratat med. Ingen har kommit fram i heller.
Nej.
Alltså detta är ändå ett ganska så uppmärksammat fall.
Mm.
Men ingen har kommit fram och sagt att man har sett honom efter den tidpunkten.
Nej, men vet vi hur mycket folk det var på baren?
Mm. Det har faktiskt polisen tagit reda på ganska så...
Mm.
De har varit ganska så grundliga.
Ja, för kameran visar ju de som åker ut och åker ner för rulltrappan.
Ja, och jag kommer till det.
Okej, bra. Det är spännande.
Ja, det är jättespännande. Och vi hade kunnat gräva i det här i en evighet. Det finns så mycket teorier ute på nätet.
Ja.
I alla fall, Alexis, hon hade åkt till sin familj som bodde i en annan del av Ohio. Som hon skulle hälsa på över helgen. Så därför var inte hon med den här kvällen.
Mm, okay.
Och hon ringde till Brian sen under lördagen såklart och under söndagen. Hon försökte få tag i honom men efter hans utekväll. Och fick inte tag i honom. Mm. Inga svar utan en röstbrevlåda. Så på söndag kvällen när hon hade kommit tillbaka så åkte hon raka vägen till hans lägenhet för att kolla om han var där. Och hon har ju haft nycklar då för hon har ju varit inne i lägenheten. Så då utgår jag från att hon har haft nycklar. Och allting såg ut precis som vanligt. Sängen var bäddad. Hans glasögon låg på nattduksbordet. Det såg inte ut som om någon hade använt duschen eller toaletten eller så här. Ingenting saknades förutom Brian. De skorna han hade haft den kvällen och typ hans plånbok. Alltså typ det han hade
på sig
med sig. Och detta gjorde ju såklart Alexis orolig. Och jag menar, de har ju en sån pass seriös relation så bara att det har gått 2 dagar utan att hon får tag i honom är ju alarmerande. Så hon ringde till Brians pappa Randy. Och han i sin tur har ringt runt och frågat om det är någon som har pratat med Brian. Typ Clint och Meredith och så vidare. Mm. Men där är alltså ingen som har haft kontakt med honom sen den här kvällen. Och att tillägga då, det är ju att Brian skulle egentligen åka till sin pappa på lördagen sen och hälsa på.
Mm.
Men hade inte dykt upp. Och jag tror kanske någonstans att pappan har tänkt att han har varit ute och festat.
Ja,
och
han är bakis.
Ja, han är bakis och han kommer inte och så vidare.
Och han träffade ju honom på fredagen och sa att han var... ganska trött. Pappan upplevde honom som trött och han tänkte väl kanske att han sover ut eller han är bakis och så. Det är ingen big deal. Det är inget konstigt liksom.
Precis. Men när då Alexis hade ringt till pappan och pappan Randy.
Mm.
Och Randy hade ringt runt och man då hade liksom någonstans samlat sig, hans nära och kära. Mm. Så insåg man ju att ingen hade haft kontakt med honom. Och då blev ju oron riktig.
Yeah.
För det var inte normalt för Brian att göra så.
Mm.
Och då kontaktade man polisen på söndagskvällen. Mm. Och det blev den 2 april. Däremot så tyckte ju polisen att de skulle ge det ett par dagar till.
Mm.
Innan man faktiskt började oroa sig alldeles för mycket. Så polisen gjorde ingenting den söndagen.
Mm,
helt enkelt. Däremot så gjorde hans familj det. Mm. Så att det man gjorde det var att hans nära och kära vännerna och så vidare. Allihopa gick ut och började leta. Eftersom han bodde på gångavstånd till baren han senast sågs på så började man leta kring de gatorna. Man kollade i containrar, man kollade i gränder, man letade runt baren.
Mm.
För man tänkte, har han trillat och slagit sig?
Yeah.
Har han fått stryk?
Mm.
Har han råkat riktigt illa ut? Har de slängt ner honom i en container?
Yeah.
Och så vidare. Så
eller har han varit full och gått och lagt sig för att sova i en container? Det så kan det också.
Absolut. Och därför så letade man redan söndag kvällen. Men tyvärr ingenting.
Och det har ju inte syns på kameran att han har lämnat det heller.
Nej.
Som man försöker få veta snart om jag är tyst.
Ja. nej men det är ju så himla, det är ju bra att du lägger märke till detaljerna. Ju, för att det är ju de här grejerna som gör att folk blir helt kuck i huvudet.
Ja, vad fan
över
är
det här fallet. Ju.
Ja.
Och det stämmer att man har inte sett honom lämna. Mm. Utan den sista bilden man ser, det är ju att han går in.
Så irriterande.
I know. Måndagen den 3 april, vad hade vi då? Resan till Miami.
Ja.
Så Alexis hoppades väl någonstans på ändå att han skulle dyka upp till den här resan. För hon visste att han skulle aldrig bara missa det. Så hon bestämde sig för att vänta på honom på flygplatsen.
Oh.
Och den här resan var ju viktig av flera olika anledningar.
Mm.
Det var både för att de äntligen skulle få ta en paus från studierna. Och att man trodde att Brian skulle fria till Alexis.
Mm.
Men framförallt så var resan viktig för att det var en sista present från Brians mamma René.
Mm.
Innan hon gick bort.
Då hon hade gett dem resan. Liksom.
Hon hade gett dem resan. Och hon tyckte jättemycket om Alexis.
Yeah.
Och hon hade gett Brian sitt. Henne ska du ha liksom. Yeah. Henne. Jag gillar henne. Så gifta dig med henne liksom.
Yeah. Så han hade troligtvis inte bara skitit i det då. Eftersom
Det är det man säger i alla fall. Det är det man säger. Han hade inte struntat i det här. För det var så en viktig resa av flera olika anledningar. Mm. Så på måndagen den 3 april stod alltså Alexis på flygplatsen och väntade. Hon var stressad och nervös och rädd. Men hon hoppades ändå på att Brian skulle komma gående där. Och när det här sista insläppet i flyget stängde och Brian inte hade dykt upp så insåg nog alla att någonting var mycket, mycket fel. Randy, som då är Brians pappa, kontaktade återigen polisen på måndagen. Och nu tog man faktiskt Brians försvinnande på allvar. Och så påbörjades en utredning och sökningar. Så nu kommer vi in på intressanta grejer ju. För nu ska vi försöka svara på frågor. Vilket kommer bli jättesvårt i detta fallet. Så, polisen bestämde då för att söka igenom The Ugly Tuna Saloon, alltså hela baren. Så man till och med stängde ner baren ett par dagar för att polisen skulle kunna göra ordentliga sökningar. Mm. Man har inte hittat Brian där inne. Och man har inte hittat blodspår eller någonting annat som tyder på att Brian eller någon annan har råkat illa ut inne på baren.
Hade de då tittat på kamerabevakningarna först och sett att han faktiskt var där och sen sökt igenom stället?
Nej, jag tror att man har försökt göra det här lite samtidigt.
Okay.
Jag tror att man har gått till det Ugly Tuna Saloon, sagt att man vill ha kamerorna, börjat söka. Sen att kontrollera de här kamerorna så noggrant, det tar ju ett tag.
Ja,
det är ju ingenting som du gör de två dagarna som de är där och söker genom det manuellt. Liksom. Så att man hämtar ju in kameraövervakningen samtidigt som man börjar söka genom stället. Okay. Så för att förstå hur det kunde bli som det blev så måste vi också veta hur själva baren såg ut.
Ja.
Eller vilka in- och utgångar det fanns.
Ja.
Och så vidare. Så vi har ju den stora entrén. Där alla går in och ut.
Och rulltrappan och kameran.
Precis, och där är ju en kamera. Så den andra, för det måste ju finnas nödutgångar.
Ja, klar.
Så det fanns då en nödutgång. Och via den här nödutgången, utanför den här nödutgången så fanns det också en kamera.
Mm.
Som när någon gick ut så sattes den igång automatiskt och zoomade in på de som gick ut där.
Great.
Ja, och den kameran var ju såklart sönder den kvällen.
Nej, lägg av!
Jag såg på dig, du bara, ja okej, okay, we got this.
Fucking hell. Nej, det är inte okej. Okay.
Nej, jag vet.
Kolla utrustningen, kompisar.
I know.
What the fuck?
Och de hade kollat utrustningen för de visste att den var i sönder.
Okej, okay, de bara, okej, okay, den är sönder.
Ja. Yeah.
Moving along.
De ställde en vakt utanför
utrustningen. Okej, var han blind?
Jag tror det.
Yeah. Nej.
Nej. Han, det har i alla fall stått en vakt utanför den här utgången. Saken är ju den. Det som är skillnaden mellan en människa och en kamera, om kameran fungerar som den ska, det är ju att det finns den mänskliga faktorn. Frågan är, har han stått där hela tiden? Har han tagit en paus? Har han gått och pissat? Har han druggit någonting? Har han helt enkelt bara släppt ut någon och inte tänkt på att det kunde vara Brian Schaffer även om han hört?
Ja, och kommer inte ihåg.
Precis, men i alla fall, det man har kommit fram till utifrån de förhören man har gjort med personalen där, det är i alla fall att ingen har sett honom gå ut det hållet.
Nej.
Och han har inte kommit ut via entrén. Så det var de två. Sen, om man då tänker igen, utanför entrén, uppe på andra plan då, där biografen fanns, så fanns det liksom en typ plywooddörr för en väg till en varuhiss. Så det fanns alltså en varuhiss som användes. Man kunde ta den här varuhissen ner till första plan, gå igenom en korridor och ta sig ut det hållet.
Mm, men varför var den plywoodskiva?
För att det var, de höll på att bygga om eller någonting.
Ja, okay.
Ja, så att det var något sånt. Men den ska ha varit stängd och låst på något sätt.
Mm.
Hur vet jag inte.
Hänglås antagligen.
Ja, men någonting. Ja. Så, om man då hade tagit den här varuhissen ut genom den korridoren. Då hade man kommit ut på ett byggområde, byggplatsområde.
Ja.
Och hela det här området, enligt de uppgifterna som jag har läst, ska ha varit väldigt, väldigt svårt att ta sig fram på. Så att det är ju den vägen. Och även den vägen hade kameraövervakning.
Som inte funkar.
Som funkar, men där man inte såg honom komma.
Okej, ja. Då är det ruled out.
Ja, yeah. Men i samma korridor så fanns det en dörr in till en annan restaurang som också låg på första plan.
Yeah.
En mexikansk restaurang. Hade han då gått in i den dörren så hade han ju kommit in i typ köket eller in i liksom den mexikanska restaurangen. Och de hade den lite öppen ibland för att vädra.
Okej. Okay.
Men där är liksom ingenting som tyder på att han faktiskt har gått igenom där. Det är ingen som har sett honom och det är ingen som liksom har uppmärksammat honom på något sätt. Men det är viktigt att känna till. När folk pratar om det här fallet så säger man, ja, det var en entré och det var en nödutgång och det var kamerabevakat och han gick inte där. Men man måste också titta på, fanns det andra möjligheter? Ja, okej, okay, ja, men i så fall så är det den här. Mm. Och det är då att man inte går in på baren utan man går via den här varuhissen ner.
Ja.
Som ligger liksom bredvid baren. Mm. Så det kan vi ju ha med. Och sen är det ganska, det är inte omöjligt att han tog sig ut det hållet.
Mm.
Men det finns inget som tyder på att han gjorde det.
Nej, för att den var väl låst, den här ingången till varuhissen.
Det var låst, ja. Mm. Men det betyder inte att han inte har gått där han kunde ha gått med någon. Så, byggarbetsplatsen då. Måndag eftermiddag så stängde man ner allt där. Mm. Så att de fick inte fortsätta.
Nej.
För att söka igenom områdena, vilket man gjorde. Så gott det gick med tanke på att det var en byggarbetsplats. Man sökte igenom det området. Man tog in hundar. Och sökte igenom områdena runt baren, byggarbetsplats och så vidare. Vid ett tillfälle så var det en hund som fick upp ett spår.
Mm.
Och de här hundarna, för att i Sverige har vi ju hundar som spårar efter mänsklig doft.
Yeah.
Alltså, det kan ha varit vilken människa som helst som har gått där. Men de här hundarna ska spåra på hans lukt, på Brians lukt.
Mm.
Och en av de här hundarna hade fått upp ett spår, en liten bit som hade slutat. Och det menade man på att det behöver inte betyda att det var ett spår efter Brian. Eftersom det också slutade. Andra menar på att eftersom det slutade abrupt. Och det var i närheten av en väg. Så kan han ha hoppat in i en bil. Så.
Men hur kom han ut?
Ja. På ett eller annat sätt.
I så fall liksom.
I så fall ja. Om man nu tänker att han gjorde det. Man kan väl sammanfatta polisens insatser som att de gjorde grundliga sökningar av områdena. Och att man tog in och kontrollerade alla filmer som man kunde. Och det var alltså filmerna från entrén, nödutgången, garage. Ja, nödutgången funkar ju inte.
Ja, exakt.
Men garaget där de hade parkerat. Men även intilliggande gator. Så även de gatorna som hade kameror uppsatta kontrollerade man.
Mm.
Och det här området ska ha varit väldigt kameraövervakat under den här perioden har man sagt. Där var en väg där kameran var sönder. Som också var så att ja, men han hade kunnat gå det hållet.
Mm.
Och vi hade inte vetat det. Men så samtidigt, hur vet han det? Eller var det en slump?
Om man hade velat försvinna.
Ja, eller exakt. Var det en slump?
Yeah.
Ja. Så, men det är också svårt. För det, då är det liksom utanför.
Mm.
Och det är fortfarande så, hur kom han ut? Och så förutom då att polisen sökte. Och som sagt, med de här kamerorna. Så gjorde man ju så ju att man under 2 månaders tid. Gick igenom varenda person som hade gått in på baren. Och kontrollerat så att den här personen faktiskt gick ut.
Ja.
Så man hade alltså letat upp varje människa som hade gått in på den här barn den här kvällen. Eller åkt den här rulltrappan upp den här kvällen. Även gick ut därifrån. Och alla hade gått, som hade gått in hade gått ut. Förutom Brian.
Sluta! Okej, okay, så för det första, bra jobbat. Det var jättebra polisjobb.
Ja.
För det andra, why though?
Ja, jag vet. Och de har lagt 2 månader på det för de har ju dubbelkollat och dubbelkollat.
Yeah.
Så att det har ju liksom inte varit att de har tittat en gång och kunnat missa något. Utan de har verkligen dubbelkollat detta.
Yeah.
Och under tiden så hjälpte ju Brians familj till att söka så gott det gick på deras håll.
Mm.
Randy, hans pappa, anställde en privatdetektiv som också pratade med någon medier. Man tryckte upp affischer, man fick sprida information så gott som möjligt. Alexis då, flickvännen, hon bodde i hans lägenhet under en period.
Efter men, detta?
Ja, hon bodde, ifall han skulle komma hem liksom, så ville hon vara där. Men det var helt enkelt aldrig någon som såg till honom igen. Så tiden efter det här då ska vi titta lite på.
Ja.
11 maj 2006, alltså vad blev det, 2 månader senare, en och en halv månad senare, så var det inbrott i Brians lägenhet. Och det som hade försvunnit var typ en tv, lite DVDs. Det var liksom ingenting speciellt som hade försvunnit. Det var liksom ingenting så här personliga föremål som man kanske hade velat komma tillbaka för att hämta.
Ja.
Och det visade sig att det även hade varit inbrott hos andra grannar i samma komplex.
Okay.
Man trodde, man kom väl fram till att det har troligtvis ingenting med Brians försvinnande att göra. Alexis ringde Brians telefon varje kväll som en rutin. Hon ringde telefonen, hon lyssnade på det sista meddelandet från honom och sen så la hon sig och sov. Det var en rutin hon hade skapat.
Ja.
Och varje gång hon ringde så gick det direkt till röstbrevlådan.
Ja.
I september 2006, exakt dag har jag faktiskt inte här, så ringde hon till telefonen och då gick det fram 3 ringsignaler.
Sluta!
I know. Och när det här hade hänt så ringde hon till Randy, hans pappa, och han ringde Brians telefon. Ingen svarade, men det gick fram tre signaler. Så Randy kontaktade polisen som också ringde, vilket stämde, tre signaler. Så polisen kontaktade operatören, telefonoperatören, yeah, för att kolla vad är det som händer och hur kommer det sig att det kan vara så här. Så efter lite undersökningar så sa operatören då, eller att det troligtvis hade att göra med en datastörning på grund av hög belastning. Så när de har ringt och det har kopplats till, alltså ska det kopplas någonstans, så har det varit hög belastning. Så istället för att avbryta samtalet så har det gått fram signaler.
Men va?
Ja,
alltså aldrig jag har talat om något liknande.
Inte jag heller, men det var i alla fall det de sa. De sa att det var en avvikelse och en datastörning. Så det är ändå sjukt att det händer just i detta fallet liksom. Men när det går signaler så kopplas det ju upp
mot en mast.
Mot en mast.
Ja, ja, ja,
och
ja,
det var ju inte som det är nu 2006. Mm. Men det kopplades upp till en basstation som låg 22 kilometer från, vad heter det, Ohio University.
Ja.
Ja. Och man gjorde ganska stora sökningar i områdena där också.
Ja, för jag menar kopplade upp i det området så kopplade ju upp i det området av en anledning.
Precis.
För att annars hade det, om det hade också varit en störning så tänker man, då hade det kunnat koppla upp vad fan som helst.
Kan ha varit en störning, kan ha varit senaste platsen den kopplades upp på.
Ja.
Det är ju inte långt ifrån där de var.
Men funkar det så egentligen?
Ingen aning. Alltså jag vet
det
inte.
Det låter jättemärkligt.
Det enda jag vet är att operatören sa att det var en datastörning och att det var en avvikelse.
Mm.
Det måste de ha kommit fram till på något sätt. Men man gjorde ändå sökningar i området och man hittade benrester.
Va?
Ja.
Och detta var i september?
2006.
Ja, ja. Men okej, så april, maj, juni, juli, augusti, ja, september. Fan. 5 månader.
Ja, men det visade sig efter att man hade undersökt det här närmare att det var djurben.
Ja, naturligtvis.
Ja, och det förstod vi också efter att man fortfarande är försvunnen.
Exakt.
Lite så. Söndagen den 14 september 2008 inkommer ett stort oväder. Nu är vi 2 år fram i tiden.
Ja.
Och ingen har hört någonting. Det har inte hänt någonting på den tiden.
Nej.
Stort oväder som kommer in. Och där är några personer som omkommer i det här ovädret.
Oj.
Som sagt, det är en söndag. Måndagen den 15 september så kom inte Randy till sitt jobb. Brians pappa.
Ja.
Så man skickade över någon för att kolla läget. Och då hittade man Randy i trädgården.
Nej.
Med en stor gren över honom. Och han hade avlidit.
Nej! Åh, så hemskt.
Mycket, mycket tråkigt såklart. Så att den enda familjemedlemmen kvar var ju brodern Derek.
Ja.
Som nu har förlorat mamman.
Ja.
Till cancer. Oh. Brorsan 3 veckor senare. Och pappa 2 år efter det.
Åh, fy fan.
Så vad hände då?
Ja, vad hände? Berätta för mig.
Ja. Polisen arbetar utifrån 3 teorier. Och det är väl även de 3 teorierna jag skulle säga är mest intressanta. Och det är ju, har försvunnit frivilligt, att någon form av brott har begåtts mot honom, eller att det har hänt en olycka.
Ja.
Det är väl de 3 teorierna som är mest troliga. Om vi tittar då på det här frivilliga försvinnandet, varför skulle han göra det? Är frågan ju. Mm. Han har en flickvän, han älskar en pappa, han bryr sig om, och en bror och så vidare. Men alltså, Brian studerade ju till läkare, men det sägs, och nu är vi lite inne på spekulationer.
Ja, och teorierna alltså, online liksom.
Ja, yeah. Det sägs i alla fall att han ville egentligen inte bli läkare utan han gjorde det för sina föräldrars skull.
Ja, okej. Okay.
Och att han egentligen ville liksom typ bilda ett band. Och han var ju också musikaliskt begåvad. Ju, så han spelade klart, gitarr.
Han var sjukt smart.
Ja, precis.
Yeah.
Så han ville spela i ett band och leva på en strand någonstans och så vidare. Okay. Och strax innan hans försvinnande så hade han lagt upp på MySpace.
Mm.
För det var det som var
back
grejen
in the day.
Då, yeah. På den tiden. Och då hade han lagt upp att han helst hade velat vara på en strand och röka och lyssna på Bob Marley.
Mm. Okej. Okay. Men jag tänker att han hade nog inte gjort så mot sin pappa så kort efter hans pappan då, hans fru och Brians mamma hade gått bort. Alltså,
Ja, och jag tänker det också, men det vet man ju inte heller. Nej. Alltså, sorg och press kan ju få människor att göra väldigt
oväntade saker.
Väldigt oväntade saker. Och det som måste ha framkommit det var att när mamman René gick bort så hade hon, efterlämnade hon sig ett arv.
Mm.
Och att Randy hade tyckt att Brian, eller Brian och Derek, eller Brian skulle få för mycket. I det här arvet.
Ja, men sluta. Ja, det tror inte jag på.
Nej, alltså,
Ja, det är lite farfetched.
Som jag har förstått i det jag har läst på så Randy, pappan då, när Brian försvann, alltså han letade som en galning. Han tog in alla resurser han kunde. Han pratade med alla människor. Han levde och andades detta till den dagen han själv dog.
Yeah.
Han till och med, det var någon sån här medie som hade sagt att Brians kropp finns i vattnet, alltså kanalerna och så vidare. Han hade letat i vattnet själv tills att han nästan drunknade. Han blev räddad av någon för att han nästan drunknade.
Oh, shit.
Alltså han andades dessa fallet. Mm. Men det är ju klart att det har kunnat finnas liksom familjeoenigheter. Om du nu vill försvinna, då vill du ju inte att folk letar efter dig.
Nej.
Och du vet, att försvinna på detta sättet skapar uppståndelse, vilket det har gjort ju. Mm. Och det har blivit en jättestor grej i media. Alla letar efter honom. Och det vill man ju inte om man ska försvinna.
Nej, alltså jag tänker bara på att han måste ju vara kvar i byggnaden. Alltså typ skorsten, köks...
Ja.
Nej, men alltså ventilationssystem. Fast det hade ju luktat. Ja. Jag fattar inte.
Och saken är den att sens... detta hände så har The Ugly Tunas Luna stängt.
Yeah.
Den stängde 2018, om jag inte är helt fel på det, men 2018. Och det är någonting annat i de lokalerna nu, vilket innebär att man troligtvis, om man då tänker 2006, det var ganska länge sedan, troligtvis skett någon form av renovering sedan dess.
Yeah.
Och man har ju inte hittat någonting.
Men alltså...
Men sen har vi ju byggarbetsplatserna. Mm. Och det man har sagt nu i efterhand, det var att man sökte av dem, men på grund av otillgängligheten så sökte man inte av det 100%.
Ja, fast jag tänker att hade det då hänt någonting där så hade man kanske då, för att de var ju så snabbt på det, så då hade de säkert sett något slags avvikande, alltså något spår av något slag. Typ här har någon typ trillat. Eller det här ser ut som att någon har gått. Eller om då han var berusad dessutom, så kanske man känner att man har inte gått i en rak linje, utan han kanske har stött i någonting och något har trillat omkull eller så. Alltså man tänker kanske att hade det inte varit typ så här blöt cement.
Ja.
Alltså någonting.
Ja.
Någonting.
Nej, jag håller med
dig. Det är så frustrerande.
Det är fruktansvärt frustrerande. Och det är svårt att veta ju. Det är också viktigt att förstå vem var Brian, och jag tycker inte det var jättemycket information om honom som person, men det jag har förstått som så stod han nära sin familj, och han hade väl druckit ganska mycket alkohol för några år sedan, och han åkte dit för en rattfylla, och efter det hade han dratt ner på alkoholdrickandet, så han var ganska noga med att inte dricka jättemycket. Ja, och du vet, man kan ju, ja, en rattfylla, vad kan det tyda på? Ja, det är svårt att säga. Men det behöver ju inte innebära att han lider av någon form av psykisk ohälsa. Det är liksom ingenting annat som tyder på att han skulle lida av någon psykisk ohälsa. Mm. För att försvinna frivilligt slash alltså ta livet av sig. Och där fanns liksom ingenting i hans liv som egentligen tydde på att han ville ta livet av sig. Men han hade den här rattfyllan. Det sägs ju det här är då med arvet. Och sen då, ja alltså han hade ju en flickvän Alexis som han trodde att vi skulle fria till. Mm. Men han var enligt Clint flörtig bland tjänarna. Och han hade då bytt nummer eller tagit numret från en av de här tjejerna i kvällen. Eller det säger ju de.
Jaha, att den har gett sitt nummer. Det.
Ja, att
that's
de har
not
liksom.
Good, dude. Don't do that.
Don't ever. Men ja, och det är skitsvårt att liksom veta. Och det är egentligen ingen större narkotikarelaterad bild till honom i heller, som skulle liksom vara anledning till att han på något vis har förvillat bort sig. Så det är oklart om han har försvunnit frivilligt, och om han nu har gjort det, då har han ändå valt att göra det på ett ganska så open environment, typ där det finns mycket människor, mycket kameror, mycket trafik. Alltså,
det finns andra sätt att göra det på.
Ja, det finns andra sätt att göra det på, och det måste vara svårt att planera en sak, en sån grej. Sen kan det vara en slump. Han kanske var i den stunden påverkad av alkohol, sorg och allt annat. Bara så, fuck this, jag vill inte fria till den här tjejen, jag vill inte åka på den här resan.
I'm out of here.
Och så lyckas han av ren slump att ingen ser honom. För att du får ju också tänka om du ska smita, du ska ut därifrån, du ska förbi gatorna. Du ska dessutom ta dig buss, bil, båt, flyg utan att de ser dig, eftersom det är så uppmärksammat det här fallet. Yeah. Du ska dessutom skaffa dig ett jobb, skaffa dig tillhörigheter. Yeah. Du har inte tagit med dig någonting förutom plånboken i fickan. Så han hade ju ett ID med sig.
Ja.
Vilket såklart hade underlättat vid ett försvinnande. Mm. För han kan ju ändå använda sitt ID. Men ingenting annat. Så det är svårt att... Jag tror inte man kan utesluta att han skulle försvinna frivilligt. Men det känns orimligt på det här sättet. Mm. Okej, men så brott då. Tror vi att någon har mördat honom inne på The Ugly Tuna Saloon?
Nej.
Nej. Det finns ingenting som tyder på det ju.
Nej.
Enligt vittnen så ska han ha stått med två män inne på baren, vid baren, och konverserat med dessa två männen. Och enligt spekulationer på nätet som jag har läst så ska det här vara två bröder som hade med narkotika att göra.
Mm-hmm.
Well, de här är liksom inte framplockade på det sättet så att det är trovärdig fakta, utan det känns som att det är saker andra har sagt.
Ja, och sen så har de någon sagt att någon har sagt det, och sen så har det gått vidare och så har det blivit typ till en grej, typ som viskaläken, och så har det tolkats som något annat.
Ja, precis. Så det är svårt också. Sen han kan ju ha tagit sig ut ifrån det här stället och på väg därifrån råkat ut för någon.
Ja, alltså i så fall rent så spontant den teorin som jag tror är rimligast är ju att han har gått ut bakvägen när den här vakten inte har varit där, och sen har det hänt någonting.
Ja.
Men vad?
Ja.
Och de har sökt i närheten, de har inte hittat honom. Inga spår, ingenting. Alltså det är så frustrerande.
Ja.
Jag kommer tänka på detta länge nu.
Ja, jag har tänkt på det mycket.
Ja.
inne på den här baren så ska Clint och Brian ha haft en mindre dispyt.
Mm.
Så det kan ju också vara en anledning till att han väljer att gå ifrån dem, tänker jag.
Ja, men att var han har han tagit vägen?
Och den tredje teorin vi har, det är ju att det kan ha skett en olycka.
Ja.
Området i Ohio där den här, där det här universitetet finns och den här baren finns har mycket vattendrag. Så att man har ju diskuterat möjligheterna till att han har kunnat trillat i vattnet helt enkelt och drunknat på grund av sin berusning.
Mm.
Så det finns ju den teorin också. Sen kan man ju också diskutera, man kan ju gå hur långt som helst. Man kan ju diskutera om det har skett någon trafikolycka någonstans eller om han har trillat ner i någonting och så vidare. Det är väl bara märkligt just att det skulle hända i en storstad och man aldrig skulle hitta något tecken överhuvudtaget på att han har försvunnit. Så det var de teorierna vi hade helt enkelt. Mm. Så vi går vidare till de sista delarna här. Vad har hänt efter detta?
Ja.
Och vi börjar med att gå tillbaka till när Brians pappa gick bort, om du minns, Randy.
Mm.
Han gick bort 2 år efter Brians försvinnande. Och vad man gjorde var att man skapade en digital sorgebok där människor kunde skriva om Randy. Sånt som man kan ha i en kyrka också vid en begravning. Att man kan fylla i liksom lite tankar och vad den här personen betydde för en och så vidare.
Mm. Minnessida.
En minnessida. Och här hade då någon skrivit följande.
Mm.
Dad, I love you. Love, Brian.
Mm-hmm.
Och det är 2 år efter hans försvinnande. Och översatt till svenska blir det ju pappa, jag älskar dig med all kärlek, Brian. Man kunde då plocka fram, eftersom det är digitalt, att det var från US Virgin Islands som detta hade skrivits. Mm. Och man hittade till och med tillbaka till vilken dator det var som hade skrivit det här. Okay. Och det var ju såklart på någon allmän plats. Så man kom inte längre i det. Men man har väl någonstans ändå uteslutit att det skulle vara Brian.
Ja.
Det kan ju ha varit vem som helst.
Mm. Men sjukt ändå att man gör så, om det inte var han.
Sjukt, men människor har gjort sjuka saker genom tiderna när det kommer till sånt här. Ringt hem till sörjande föräldrar och låtsats vara barnen eller låtsats vara mördaren. Alltså så här sjuka grejer. 2020 så började ett foto cirkulera på nätet på en hemlös man i Tijuana, Mexiko. Och man ansåg då att den här mannen hade stora likheter med Brian Schaffer. Och jag har tittat på bilden och jag tycker att där är faktiskt vissa likheter.
Ja.
Sen är det ju svårt att se, för han har ju skägg och långt hår och så vidare.
Och åldrats lite liksom.
Han har ju liksom åldrats, ja. Så att det man har gjort då, det är att man har gjort en facial recognition analyze.
Mm.
Det är att man har analyserat hans ansikte via då en dator med hjälp av de bilderna som redan finns på Brian eller som fanns på Brian. Och då kom man då tyvärr fram till att det var inte Brian som var den här hemlösa mannen. Den här bilden, vi kommer lägga upp det på våra sociala medier så att ni får se för er själva vad ni tycker. Så tyvärr var det heller ingenting som ledde vidare. Där finns inte mer. Det var detta. Shit. Brians försvinnande. Och alla dessa år senare så är han, det är fortfarande ett mysterie.
Så jävla sjukt.
Ja, det har gått 17 år, över 17 år.
Mm.
Det senaste i fallet dock, eller i själva ärendet, det är att man har gjort en age progressive picture. Alltså att man har gjort en bild på Brian, hur han skulle se ut idag, digitalt, via FBI. Och det har man släppt till allmänheten. Så att det finns en bild på Brian där han ser... Alltså där han ser äldre ut.
För den kan vi också lägga upp kanske.
Det kan vi lägga upp, för den har vi också. Och det är det senaste i fallet med Brian Schaffer. Och med det sagt så vill vi tacka för dagens fantastiska avsnitt. Och vi hoppas att ni går in på våra sociala medier. Tystvittnade podd på Instagram och Facebook. Där ni når oss på DM om ni har några förslag på nya fall vi bör ta upp. Ge oss gärna 5 stjärnor där ni lyssnar på vår podd, så hjälper ni oss att nå ut till fler. Jenny?
Ja?
Tack för idag.
Tack själv.
Bra jobbat.
Detsamma.
Ska vi high-fiva nu när vi har kommit på det?
Ja, vi gör
det. Hur bra det är att göra det. Hej då!
Toodles!
Bye! Av bland annat Luna, Tuna Luna. Luna to Luna. Nej, fan heter den nu?
The Ugly, Ugly Tuna Saluna. Ugly Tuna Saluna heter den nu.
Ja,
yeah.
The Ugly Tuna Saluna.
Ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.